Hej allihop och välkomna till ett avsnitt av Populärkulturpodden Sten, sax, godispåse. Tanken var att jag och Maria skulle spela in veckans avsnitt, men vi fick inte riktigt tiden att gå ihop. Så det blir ytterligare en vecka där ni bara får lyssna på min stämma. Så i dagens avsnitt tänkte jag prata lite om vad jag först pratade lite om vad jag konsumerat för filmer och spel den senaste tiden. Och sen tänkte jag snacka lite nyheter från spelvärlden. Sen har jag ett riktigt saftigt tips också. Jag och Maria såg filmen Luca, som då är en ny Pixar-film som handlar om två pojkar, Luca och Alberto, som då växer upp på den italienska rivieran. Och ja, filmen bygger på att de båda är liksom, ja, havsmonster. De är ju väldigt gulliga för att vara monster, men ja, havsmonster är det så de kallar dem i filmen. Sea monsters. Men när de tar sig upp på land så liksom då tar de en mänsklig form, så de ser ut precis som helt vanliga små pojkar. Och de är då väldigt fascinerade av människor, och i synnerhet den ena pojken liksom då visar lite grann den här häftiga människovärlden för den yngre pojken. Och de blir då väldigt fascinerade av framförallt vespor. Och de flyr lite grann från sina respektive bakgrunder. Luca då, som är, vad man säger, huvudkaraktären i och med att filmen heter Luca. Han själv har ju en väldigt sträng familj då, som absolut inte skulle tillåta honom att ta sig upp på land, så han berättar ju inte det för dem då. Och ja, händelserna leder dem in i ett cykelrace i den här lilla småstaden som de befinner sig i. Och de vill vara med i den tävlingen för de hoppas kunna vinna pengar nog att köpa sin egen vespa. De håller på och bygger ihop liksom en vespa som är liksom, ja, bedrövligt ful och går sönder så fort de åker på den ungefär. I den här lilla staden så stöter de också på en ung tjej och en riktig stöddig mobbarunge som liksom agerar antagonist i filmen då. Och han är ju då liksom regerande mästare i det här cykelracet. Riktigt störig typ. Han ser ut som en sån här liksom, någon av de här hantlangarna som hänger med vad fan heter han? Ja, men matadoren på julafton. Någon här bandriljär eller något sånt där. Riktigt liksom snorkigt utseende. Överlag en väldigt trevlig liten film, alltså väldigt lättsam och okrävande. Alltså, det är lätt att bara sätta på den och sen liksom, ja, den kräver väldigt lite av dig. Jättebra musik, och det känns som jag säger så allt om allting, men det gör jag. Jag uppmärksammar när det är bra musik, och det är det här. Och nackdelarna med filmen skulle jag säga att liksom, det blir sällan särskilt spännande. Alltså, det lunkar på och det är underhållande och sådär, men det är inte något. Det är aldrig något allvarligt på spel. Det är ganska låga stakes liksom. Så man blir inte så investerad heller liksom, i vad som ska hända. Alltså om man jämför med typ Brave eller Frozen eller de här filmerna, så är det liksom ganska liksom livshotande scenarior. Här är liksom det värsta som kan hända ungefär är att deras föräldrar får reda på att de håller på och busar i stan ungefär liksom. Men trots det, en rekommendation, verkligen. Jag skulle ge den här en 7 av 11, men jag tycker man borde se den. Finns på Disney Plus. Och jag fick tips av en lyssnare som heter Johannes, som sa att den inte var på så här Premier Access längre. Så det var ju grymt alltså, för att av ren liksom princip så tyckte jag det var girigt att man betalar, jag bara tänker på det, att man betalar en abonnemangskostnad för Disney Plus, så får man också köpa filmerna. Du får ju ha den ena eller den andra, kan jag tycka. Men den var i alla fall inte då Premier Access längre, så nu kan man se den. Sen har jag spelat ganska mycket tv-spel, vilket förvånar absolut ingen, antar jag. Och jag började semestern liksom med ett, alltså jag, det kom ett nytt spel i serien Disgaea, som är liksom, det är det märkligaste spelet någonsin. Och jag har spelat alla spel i den här serien, alltså de föregående 5 spelen. För mig är det här ett väldigt förknippat med just semester. Det är ett oerhört hjärndött rollspel där man liksom, framför allt spelet är 90% menyer. Man håller på att trixa med sina karaktärer, förbereder dem för striderna, och sen så striderna i sig liksom, då gör man bara liksom jobbet så att säga, men allt det roliga och allt behållning spel ligger i de här menyerna, att kitta sig sådär inför striderna. Och nu har också utvecklarna förstått det lite grann, på gott och ont. Så numera kan man till och med liksom låta spelet spela sig själv. Alltså man liksom equippar sina, levelar sina karaktärer, equippar lite vapen och olika items och sådär. Och sen kan man programmera hur de kommer bete sig i striderna så man slipper göra det själv. Så jag kan säga då till exempel att ja, men om karaktärerna går under 30% HP, då ska den här karaktären heala, och den ska prioritera att använda magi för heala istället för items. Och sådär liksom. Så när man har gjort det, då kan man bara trycka på en knapp. Så snabbspolar man spelet i 8 gånger hastigheten. Så att en strid tar liksom, man har tagit en timme, annars tar ju liksom nolltid. Och det är liksom på gott och ont sagt, för att nackdelen med det är att alltså behållningen lite grann är ändå liksom också att utföra de här striderna och testa saker. Så jag har ju liksom ingen aning vilka mer som egentligen är bäst och sådär, utan jag bara trycker på knappen så får vi se om jag klarar fighten eller inte. Och den här spelserien är också så, alltså, så japanskt det blir. Alltså det är liksom, det är inget jag, det här är inget jag sätter på mitt CV liksom, jag spelar serien direkt. Och ett signum i den här serien är att det är så jävla grindigt och överdrivet. Så alltså det är liksom det som är grejen med detta spelet. Så alltså i de gamla spelen kunde man till exempel bli level 9999 på alla sina karaktärer då, vilket är extremt i sig. Men i det här då har de uppat det, så att de här olika 40 karaktärerna kanske som det finns ungefär, så kan varje karaktär bli level 99999. Och sen när man då har blivit det, så kan man göra något som heter Super Reincarnation, som innebär att man då börjar om på level 1 igen med karaktärerna, men då har lite bättre grundstats. Så att sen när du når level 99999 igen, då är du några procent starkare än förra gången. Och den här reinkarnationen då kan man då göra 200 gånger per karaktär. Alltså det är så sinnessjukt. Och ärligt talat, det är sinnessjukt. Och jag har ju aldrig liksom kommit upp till de här nivåerna. Alltså jag tror mina karaktärer är kanske level 600-700 och sånt där. Eller lite mer kanske, level 1500 kanske någon är förresten. Men det är liksom, då har jag spelat ungefär 15 timmar. I liksom, jag, i och med att jag kan mechanicsen från de andra spelen, så jag bränner bara på, trycker bort all text, för det är mycket tutorials och sånt där, för att det är 100 olika system att play hela tiden liksom, som man måste hålla koll på. Men jag bara trycker bort det och sen kör jag bara på liksom. Och jag kommer fortsätta spela det här några timmar till innan jag släpper det. Jag tror att jag är ganska nära slutet. På main storyn då, sen finns det ju, kan du spela det här i, som sagt, ska det bli 99999 gånger 200 gånger 40 då, som det är, då får man ju hålla på i tusentals timmar. Men det kommer inte jag göra. Sen har jag spelat Ratchet & Clank Rift Apart, som jag då köpte för några veckor, 2 veckor sedan kanske, och har spelat ganska mycket sedan dess. Alltså det är alltså ett, det är oerhört snyggt alltså. Jag måste börja med att säga det. För det är liksom, det här är väl ett av de första riktiga next-gen-spelen. Jag spelade på PS5 då. Och det känns verkligen next-gen hela vägen. Alltså det är svinsnyggt. Och det är hårda 60 fps. Även om det är hur mycket saker som helst på skärmen, så slår det aldrig ner. Alltså det är helt liksom makalöst rent tekniskt. Och det är då liksom, för de som inte vet vad Ratchet & Clank är, så är det plattformsspel slash shooter, och kanske mer shooter egentligen än plattformsspel, för att till och med hoppa lite och sådär och lite prestation i det, men huvudsakligen så mosar du iväg liksom skott ur dina liksom 20 olika vapen eller vad det kan vara. Du skjuter mer här än vad du gör i till exempel Half-Life eller Far Cry. Alltså jag har ju avlossat miljontals skott, känns det som. Alltså jag har nästan fått ont i fingret, pekfingret som jag håller på, R2, för att jag har hållit in det säkert mycket. Och sen har ju liksom varje vapen har typ 2 olika funktioner, att man kan trycka in triggern olika långt, för PC man har ju jävla häftig funktion liksom, med att den kan göra lite motstånd i triggerna så där, beroende på vapen. Ja, så man spelar ju då som den här Lombaxen då, som rasen heter, Ratchet då, med sin robotkompis Clank. Och sen tidigt i spelet träffar man på Dr. Nefarious, som då är en återkommande skurk i den här serien och som har fått tag på ett vapen som kallas för The Dimensionator. Och det här vapnet då tillåter Dr. Nefarious att öppna olika rifts till andra liksom, parallella universum. Och ja, därigenom då träffar man på en annan Lombax vid namn Rivet, som man också får spela ungefär halva spelet som då. Jag kan inte spoila mer av den, alltså, av den här storyn, som är förvånansvärt intressant faktiskt, till min stora förvåning. Men det är jävligt kul spel att spela. Jag har väl kanske någon timme kvar. Jag har kommit till det här point of no return, där de säger typ att ah, men är du säker på att du vill gå vidare här nu, för ska du inte göra lite andra saker först? Och det har jag gått tillbaka och gjort nu då. Och jag kan säga att det lutar åt ett väldigt, väldigt högt betyg här. Det är riktigt, riktigt kul alltså. Och jag måste också säga att en stor behållning med spelet är också vapenvariationen. Alltså, det är väldigt roliga vapen och väldigt liksom, även om de är lite tråkigare än i det förra Ratchet & Clank-spelet. Då fanns det ett vapen som heter The Pixelizer, som gjorde typ att fienderna blev, från de här snygga polygonmodellerna, så blev de liksom pixlar bara. Vilket är jävligt kul då, när man sköt dem. Och i det här spelet så finns det lite färre av den varan. Men det finns till exempel ett vapen som gör karaktärerna till, oavsett vilka det funkar på bossar och allting, till stora liksom såna här figurklippta buskar typ, alltså såna här liksom The Shining buskar typ. Och då kan man ju då liksom stunnas dem då, så man kan skjuta massa andra saker på dem. I det förra spelet fanns det något som hette, jag vet inte vad den hette, men det var typ en diskokula som gjorde att man sköt iväg den, så började alla fiender i spelet dansa, och då liksom slutar de skjuta på det för en stund då. Och det funkar också på allt, alla bossar och sådär. Så det är jäkligt kul vapen. Så att det är en väldigt stark rekommendation alltså. Sen har jag börjat spela ett spel som heter Immortals Fenyx Rising. Och det har vi pratat om tidigare i den här podden, så jag kan inte fastna för länge i det. Men jag har spelat någon timme eller så. Och det här är ju väldigt, väldigt mycket av en Zelda-klon. Och då specifikt Breath of the Wild verkligen då. Alltså det är nästan man blir obekväm liksom av liksom utvecklarnas vägnar, för det är så jäkla copy-paste. Sen är ju det i sig bra på det sättet att Breath of the Wild är ett jävligt bra spel, så det finns ju sämre spel att kopiera. Settingen då är grekisk mytologi, vilket jag verkligen, verkligen gillar. Alltså bara där är jag hooked egentligen. Jag tycker det är skitkul liksom med alltså, mytologi överlag. Alltså, ett av mina favoritspel är ju spelet Age of Mythology, som kom 2002. Så då är det perfekt om man gillar mytologi. Det fick förut en HD-remake för några år sedan. Så det finns på Steam för typ 150 spänn. Skitkul, både singleplayer och multiplayer. Riktigt bra strategispel. Nog om det. Immortals Fenyx Rising, jag kommer fortsätta spela det. Känner väl liksom att det är lite off-brand liksom Zelda. Det är inte man känner direkt att det inte är samma nivå på det. Men även om det är liksom 70% lika bra som Zelda, så är det ju fortfarande väldigt, väldigt bra då. Så att det känns lovande. Och det spelar jag på Stadia då, så jag har ju liksom lite grann så här att har jag optimala förutsättningar, då spelar jag Ratchet & Clank på PC-man. Vill jag bara trycka på lite knappar samtidigt som vi kollar på något annat, vilket jag ofta vill. Jag kan inte kolla på någonting utan jag måste fippla med någonting egentligen. Då spelar Disgaea 6. Och om jag då vi turas om att lägga Sigrid då, så ibland kan jag få in lite tid när Sigrid har somnat uppe i sovrummet. Då har jag en Chromecast där som jag spelar Stadia på då. Och sen har jag också, vilket jag kommer in på nu då, en liten segway in där. Jag har liksom letat länge efter att få liksom en perfekt bärbar spelupplevelse, kan man väl säga. Så jag har ju tidigare pratat om att jag har gjort den här, jag köpte en sån Razer Kishi, som är en kontroll som man trycker fast på sin mobiltelefon, och sen har jag spelat emulatorer och sånt där via telefonen då. Vilket har funkat bra. Jag har spelat ganska mycket på det här, men det jag tyckte är lite att skärmen är rätt liten. Alltså den är ju kanske 5,5 tum på min förhållandevis stora telefon. Men det är ändå mindre liksom än en Switch-skärm, som i sin tur är ganska liten tycker jag. Sen har jag letat runt då efter, jag tänkte fan, det måste ju finnas någon kontroll som man kan stretcha lite längre, som får plats med en padda. Eller en tab-padda. Det säger ju liksom det är en boomer thing to say att säga padda, men en tablet helt enkelt då, som jag har då tänkt så, men då kan man kanske, men den här kishin, ja, den kan man inte stretcha så brett, så man kan inte få i en tablet där i. Men jag hittade då en liten jävel som klarar det. En riktig, alltså rätt sunkig kontroll som heter iPega, heter märket då. Kinesiskt märke. Alltså ingen fick hem den idag. Ingen superkvalitet direkt på knapparna och sådär. Verkligen inte. Men den går att stretcha upp till 30 cm brett. Så man kan trycka in då en surfplatta där helt enkelt då. Och så jag köpte en surfplatta också. För att liksom bara ha till det enda målet. Tanken är att det bara kommer använda till annat också såklart. För jag tror liksom att det här är så jag kommer spela mycket, alltså cloud gaming, jag kommer spela mycket Stadia och sådär. För att skärmen är svin nice. Den är ganska, nu är den till, den här skärmen är väl kanske liksom, jag vet inte vad den kan vara, men 10,5 tum tror jag den är. Så det är betydligt större än på Switch eller på min telefon. Och känns, jag spelat som sagt en timme för att spela det här Phoenix Rising. Känns jävligt gött. Och jag är helt övertygad om att jag har sagt tidigare att cloud gaming är framtiden. Det är bara en tidsfråga. Och jag tycker till och med att redan nu får man lika bra upplevelser på Stadia som man får med ett installerat spel på sin dator eller på sin konsol. Liksom. Förutsatt att man har bra nät då. Vilket är Stadias problem då. För att det, till exempel i USA så finns det data caps och i många andra länder så har de för dåligt nät liksom. Och jag måste också säga att liksom, det finns andra aktörer som inte gör det lika bra. Alltså jag har till exempel provat PlayStation Now. Och jag är ju Sony, älskar ju Sonys konsoler och så i övrigt. Men just PlayStation Now, det är liksom, det märks att, det har inte att göra med spelutbud egentligen. Det märks man att deras streamingtjänst är för dålig alltså. Det är superlaggigt, man disconnectas när man streamar och spelar igenom. Och jag tror att det här är liksom ett arv från att de är ingen molnleverantör. De har liksom inte infrastrukturen för det här. Google har ju molntjänster. Amazon har Azure molntjänster. Eller förlåt, Microsoft har Azure molntjänster. Och Amazon har sitt webbservice eller vad det heter som också är molntjänster då. Så att det är liksom, de kan det här på ett helt annat sätt. Och det märker man. Så det är liksom lite, det ska bli spännande att spela vidare på det här, för jag tror liksom att det här, den här, jag tror att jag är lite early adopter i den här, låt oss säga humble brag, men jag tror att jag är i den här liksom lösningen med tablets. Jag tror att det kommer bli vanligare längre fram, att man kommer se mycket sånt liksom när xCloud och liksom sådär. För att ja, det känns bara som att det är så här man ska göra liksom. Det är ju helt inte fastna i det. Lite gaming-nyheter också har jag. Det här är inte supernytt längre, men Switch, eller Nintendo annonsar ju till slut av sin uppdaterade version av Switchen som det har ryktats om länge då. Och jag måste säga att det här blev ju för mig och många andra en riktig mega besvikelse. Alltså de ryktena man hört har ju varit att det ska vara en Switch Pro som ska vara liksom uppgraderad på alla punkter. De ska ha stöd för den här AMDs version av DLSS eller vad det heter, den här 4K uppskalningen som man ska kunna liksom dra nytta av det. Den skulle kunna köra 4K av riktigt och man skulle allt möjligt för det var liksom, man skulle kunna spela liksom, jag såg framför mig att man skulle spela Zelda Breath of the Wild 2 på liksom 60 fps 1080 eller 30 fps 4K ungefär, det hade varit liksom drömmen. Men istället fick man då Switch OLED som är liksom allt detsamma i princip. Det är lite små saker där man lite man kan ställa den lite bättre. Om man liksom ställer konsolen så har den lite fler alternativ i vilken vinkel den står i. Men det är ju helt liksom för mig helt irrelevant. Och sen har det, dockan har en nätverksport vilket jag tycker är bra. Så det är absolut. Men det andra stora då är liksom att de har satt dit en OLED-skärm då som är typ en tum större eller något sånt där. Knappt det tror jag. Men samma prestanda i övrigt. Vilket gör liksom att om man spelar mestadels dockat så får man inga hörlurar av det här egentligen. Möjligtvis då att man får det i nätverksporten då. Och spelar man handhållet, ja visst då får man OLED-skärmen. Men that's it också. Och den här konsolen kostar då $350 kommer den kosta, vilket då förmodligen landar på typ närmare 4000 i Sverige med tanke på moms och sådär. Och det tycker jag liksom bara, jag vet inte, vem är det för liksom? Alltså, har man en Switchen tidigare, då är det lite liksom farfetched att man kan köpa en till, även om jag kanske gör den då, jag har sucker som jag är. Men har man inte en Switch, absolut, då finns det ingen anledning till att inte köpa den här. Den här är ju då mycket mer prisvärd på grund av OLED-skärmen än vad en Switch, som vanliga Switchen kostar 500 mindre, då köper man ju lätt den här då. Men liksom, jag vet inte, det var, känns som att hela liksom spel, alla som följer tv-spel blev liksom besvikna på det här. Det var lite tråkigt. Och frågan är, det är inte säkert, alltså jag tror ju att det här var liksom det här man ryktas om hela tiden. Jag kan förstå väldigt mycket Nintendo hur de agerar, för det finns ingen logik. Alltså allt man visste om det här var ju baserat på rykten. Så att Nintendo har ju aldrig sagt någonting om att de ska släppa någon Switch Pro eller sådär. Och jag kan ju förstå deras resonemang. Alltså de har en konsol som säljer svinbra. Det är brist på massa chip om man ska göra en ny konsol. Varför skulle man då ta och släppa en ny konsol? Det är helt ologiskt. Men man vill ju tro med ryktena. När de ryktena börjar komma, då märkte man att alla ville så gärna tro på det. Och det man skulle vilja se, eller jag skulle vilja se av Nintendo, är att man nu har liksom örat mot rälsen lite grann och tänker, ja, vi fattar nu att vi gjorde alla besvikna. Fan, låt oss liksom, låt oss börja tänka lite på det här liksom. Låt oss förekomma det här raseriet liksom, som är bara bound to happen för det senare. När liksom de släpper något Zelda-spel och så är tekniken för dålig så det liksom flyter skit eller något sånt där. Så liksom då, släpp liksom Switch Pro om 1-2 år eller något sånt där. Så hade jag blivit jättenöjd, och många andra tror jag. Men sen har jag en annan nyhet också, och det är den här faktiskt rykande färsk, ska jag säga. Jag läste den själv för typ, ja, precis innan jag spelade in den här podden då. Och det är att Valve, alltså utvecklarna bakom Half-Life, Portal, Dota 2 och massa andra spel, och framförallt driver de ju plattformen Steam då. Och de har då annonserat en bärbar konsol då, eller konsolen bärbar PC som ska kunna spela AAA-spel utan problem. Alltså då det känns som att den kommer vara liksom prestandamässigt betydligt starkare än en Switch exempelvis, kanske inte riktigt lika prestandatung som en PS5 eller en Series X, men liksom kanske som en Series S ungefär, alltså i den nivån kan jag tänka mig. Startar på ungefär samma pris som en Switch OLED. Alltså, ja, den ser väldigt mycket ut som en Switch, alltså den är precis samma liksom design och sådär. Så startar på ungefär 3,5-4 tusen, men finns också versioner upp till 6 tusen ungefär, så man får snabbare prestanda på hårddisken, man får en bättre SSD helt enkelt och större lagringsutrymme. Och jag tror faktiskt att jag kommer förboka den eller även, alltså man kan boka dem från och med imorgon, alltså det vill säga när den här dagens när den här podden släpps förhoppningsvis, och kanske då skippar OLED-switchen och köper den här istället, bara för att det känns ändå jävligt spännande tycker jag. Och jag tror lite grann också att det många som kommer köpa den här för att det är jävla rus nu på hårdvara, alltså man ser bara nya grafikkort omöjligt att få tag på. PS5 säljer som smör, alltså problemet är liksom att man inte kan tillverka den. Switchen går som tåget fortfarande, alltså det är jävla tryck på hårdvara, så att jag rider lite på den hypen. Jag känner mig att jag blir påverkad av det, så jag kommer nog kanske köpa den här också då, eller köpa den här istället för Switchen rätt sagt. Ja, men det är väl det som jag har den här veckan. Sen har jag ett litet tips också. Den här veckans tips är en maträtt. Det är en hamburgare som jag har gjort många gånger som kallas för Oklahoma Onion Burger. Och lite backstory om den här burgaren då. Den blev populär på 30-talet i USA under The Great Depression så att säga. Så det var skrala ekonomiska tider, och den här hamburgaren var då ett sätt liksom att kunna göra billiga hamburgare helt enkelt på ett enkelt sätt. Och jag har lagat den massa gånger. Och jag ska försöka beskriva här hur man gör i detalj. Alltså jag brukar ofta gå lite på känsla. Så ibland blir det inte exakt som man ska göra. Liksom, men det blir ändå hyfsat bra. Då. Det är superenkelt. Det man ska göra först då är att man behöver ha liksom en stekpanna som inte är känd. Det ska inte vara någon stekpanna med sån här liksom teflon och sånt där. Liksom, så att, nonstick, det får man inte ha. Utan det måste vara liksom en... Helst en stekhäll eller liksom en så här cast iron eller liksom någonting som man kan skrapa i utan att man sabbar den. Liksom. Sen behöver man ha färs. Ja, man kan mala eget naturligtvis. Men om man inte orkar tryharda så mycket så kan man köpa färs naturligtvis. Det går bra det också. Helst som är ganska nötfärs med så hög fetthalt som möjligt. Alltså gärna runt 20%. Liksom. Det är svårt att hitta i Sverige tycker jag. Men du kan ju ofta komma upp i liksom högre färs. Kan du komma upp i 15-17%. Liksom, vilket ändå är helt okej okay då. Sen formar du då till en boll helt enkelt. Du behöver inte hålla på att gnugga runt för mycket i den, utan formar den lite slarvigt liksom, så du inte liksom överbehandlar den. Och den här bollen bör liksom väga, jag tycker att jag gillar att dubblar, men gör du singlar så bör den inte väga mer än 100 gram, alltså 120 absolut max skulle jag säga. Sen tar du den här bollen, kastar den i en stekhet, alltså verkligen så max temperatur på stekpannan. Alltså du gör några andra steg först innan du gör det, men jag fortsätter här med hamburgaren. Du kastar den i stekpannan, pressar på den. Du kan om du vill liksom, antingen behöver du ha liksom, om du inte har speciell utrustning för det så kan du ta till exempel två stycken stekspaddar och trycka den ena ovanpå den andra så du verkligen kan trycka hårt liksom. Du kan även lägga liksom ett bakplåtspapper över burgaren så att du inte fastnar när du trycker, alltså fastnar med stekpannan och förstör burgaren liksom. Så du mosar ut den här bollen så hårt du kan i stekpannan så den liksom verkligen alltså, ja, pressas ut mot stekpannan verkligen. Det skapar ju att man får en väldigt god crust och liksom har mycket smak i sig när den blir liksom så pressad. Det du också behöver ha egentligen för att göra det här lätt är att du behöver ha, jag har till exempel en sån typ, det är något sånt här tapetverktyg till sån här skrapa typ som jag använder för att sen vända hamburgaren då liksom tar jag den så skjutsar jag till den snabbt under burgaren så jag liksom får med mig allt det här goda som man liksom nästan fastnat i pannan. För helst ska du inte ha något liksom stekflöt eller sådär i pannan för att det här lite 80-20 köttet det räcker gott alltså att, av sig själv, du behöver inte ha någon olja sån här i pannan liksom. Men då gäller det att komma under ordentligt så man får med allting. För annars risken att man fick flippa den. Och sen så är allt det här goda, det har fastnat kvar i pannan liksom. Men okej, okay, så innan du gör allt det här beskrev egentligen då behöver du också preppa massa lök. För det är Oklahoma Onion Burger då. Så det bygger på att du tar alltså, typ en halv lök ungefär. Rätt mycket lök alltså. En halv normalstor lök. Och sen så ska du hacka den så himla liksom, tunna skivor du bara kan. Alltså allra helst en mandolin, det gjorde jag senast nu då. Och då får du riktigt tunna skivor. Och sen när du har hackat den här löken då liksom steker du ena sidan på hamburgaren. Sen efter flippen fan vad dåligt att förklara den här. När den börjar närma sig att den blir klar på ena sidan, då lägger du på den här löken på den här liksom råa sidan då. Ett tjockt lager. Sen flippar du den så att löken hamnar under, alltså mot den varma pannan då. Och det som händer då liksom är att den här löken alltså massa goda smaker från löken liksom försvinner liksom upp i hamburgaren så att du får en sida av hamburgaren är väldigt hårt stekt och den andra sidan är liksom nästan liksom, det är nästan lite kokt, det låter äckligt men ja, med det här lökunderlaget, det är ungefär så som White Castle gör med sina burgare, de har ett tjockt lager av lök och sen lite vatten så de typ kokar sina burgare i liksom lök ångor typ. Så lite som man gör här också. Men man har ändå en sida som är hårt stekt. Så det är liksom en liten mix däremellan. Sen tar man sina bröd. Det är riktigt att man har bra bröd. För det är en väldigt simpel börja. Det är liksom kött, ost, lök och bröd. Det är det man ska ha egentligen. Du kan ju ha andra condiments också. Men så tycker jag man ska göra den då. Så här enkel. Och eller man har bra bröd. Alltså allra bästa bröd du kan köpa i Sverige är sådana här Martin Potato Rolls. Har jag hört. Jag har inte köpt dem själv någon gång. Men det är de som alla rekommenderar. Många restauranger har de också. Många liksom bra burgerrestauranger. Men du kan också köpa så här. Alltså Willys har hyfsade briochebrön. Det finns liksom korvbrödsbagaren har några som heter potato buns som är okej, okay, inte jättebra. Men de funkar ändå liksom. Du kan absolut inte ta sådana här korvbrödbagaren standard, sådana här, du vet, som har man haft dem i frysen en gång så är de fucked sen. Det går inte att dela på dem. Det blir bara slamsor varje gång man friderar på dem. De kan du inte ha. Det är enda kravet liksom. Eller det är ett av kraven. Och det du ska göra sen då är att de här bröden ska du, när du börjar närma dig att bli klart, du har smält osten och sådär, då ska du lägga båda bröden på varandra på den här början, så att de också får liksom lite uppvärmning och lite så steam i sig då. Och sen liksom, alltså du lägger då bottenbrödet som om du skulle assembla början i pannan, och sen lägger du toppbannen på, fan mycket, mycket engelska slang jag slänger in, eller engelska ord. Det är bara att jag ser alla de här videorna på engelska, så jag har ju de orden i minnet, inte de svenska orden för det. Och så lägger du den på toppen då, och sen så låter du det ta någon 30 sekunder och sådär. Sen så tar du ur pannan och monterar ihop början då. Jävligt enkel, jävligt god burgare, som är liksom essensen av en riktigt bra burgare. Liksom, jag älskar ju lök, så liksom det är massa lök, stekt lök. Det är en god ost. Alltså det här ska inte vara någon liksom fancy ost. Det ska vara liksom en sån här jävla amerikansk liksom smältost liksom. Och sen så ja, bra köttsmak som har fått den här karamelliseringen, om man ska säga, av den här hårda pressen mot pannan då. Så att det är veckans tips. Gå bara börja laga. Och det var också allt för avsnittet. Så ha det gött. Hej!